börjar älsklingsboken, våran lilla podd från Mörbylånga. Och idag är det ett lite vintrigt Mörbylånga. Och det börjar närma sig första advent. Så då så sa Margareta och jag så här att nu måste vi ha lite julpyssel. Alltså, jag har ätit en pepparkaka. Och
jag har tänt ett ljus.
Ja, just det. Och igår bakade jag lustkatter faktiskt. Ja.
Ja.
Men vi har i alla fall läst två julberättelser. Jag vill inte säga sagor, för det är inte sagor bägge två. Den ena är en saga, klar saga. Den heter Granen och är skriven av H.C. Andersen. Han är ju en stor sagoberättare. Och den andra heter också Granen. Det var det vi tyckte var kul.
Mm.
Och den är skriven, det är den jag tycker är en liten berättelse, en liten historia. Den är skriven av Tove Jansson. Ja.
Ja.
Och jag heter Sigrid och du heter Margareta.
Så är det.
Så är det.
Mm.
Mm. Vad ska vi säga om de här jul? Kommer man i stämning när man har läst de här? Eller blir man det? Jag vet inte. Alltså, det här kan man verkligen diskutera.
Ja, alltså man kommer i stämning när det gäller den här Tove Janssons lilla historia om Muminfamiljen som ligger där i sitt ide.
Mm.
Och sover och ska vakna till sommaren eller till våren. Och ska de upp igen och ut i solen och så. Och så blev de då väckta.
Av Hemulen.
Ja, för att nu, och som rusar in och säger att oj, 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 nu kommer julen. Och de far upp och vet ju inte vad julen är. De tror att oj, nu kommer julen, det är nog farligt. Och hur gör man? Och ja. När kommer julen? Alltså den är väldigt roligt skriven tycker jag. Och det...
Hon vänder perspektivet.
Ja.
På väldigt mycket, inte bara på julen utan på alla möjliga detaljer. Till exempel när de kommer ut, och det tycker jag är så häftigt. För när de kommer ut så har det ju snöat. Och då står min pappa nere, han tar snö i tassen. Och så tittar han på den och så tittar han upp, undrar om det kom uppifrån eller om det har vuxit nerifrån. Så här. Och om det kom uppifrån måste det ha varit väldigt besvärligt om allting kom på en gång. Alltså på något sätt det här med snö som vi tar så för givet. Jag tänkte faktiskt på, vi hade en gång en flicka från Australien som bodde hos oss. Och hon, det var på vintern någon gång. Och hon gick och väntade, hon skulle åka hem. Hon ville inte åka hem för hon hade fått se snö, för hon hade aldrig sett det. Och så sa hon till mig i förtroende så här, är det så att det kommer mellan husen också? Alltså hon hade ingen aning. Och lite så är ju med min pappa här.
Ja, just det. Ja.
Och så är de ju med julen också. De har ingen aning om någonting.
Nej.
Underbart.
Och så får de lite information sådär utav olika figurer som far förbi och har jättebråttom. För det är så mycket som ska göras inför julen. Och julen kommer och de förstår ju att det här är ju någonting hemskt, och här måste man ju ställa upp, och här gäller ju att förbereda nu för det här med julen. Hur var det nu med julen? Ja, man måste ju ha en gran. Man måste ju ha en gran. Och då skaffar de en gran och så drar de hem den där granen och så vet de ju inte riktigt. Ja, men så måste ju klä granen. Då måste man klä granen. Ja, men sådana stora kläder har inte vi.
Nej, men och så håller det på så hela tiden. Och det gör ju att man kan ju själv ifrågasätta julen lite grann. Hur man gör och inte gör. Sen tycker jag ju, du kan ju inte säga att det är olika figurer.
Alltså, nej, förlåt.
Gestalter i Mumins värld.
Ja.
Alltså, och det är ju, Hemulen kommer ju, och det är, alltså den är ju fin den här berättelsen, även lite litterärt. För det börjar med hans gula vantar. Och det slutar faktiskt med att de lägger hans gula vantar på verandaräcket så han ska hitta dem när våren kommer. Nej, men Hemulen, och sen är det Hemulens moster med granen, och sen kommer gafsan och så kommer knytten. Och det är en levande, varm värld.
Verkligen. Ja, nej, jag ber verkligen om ursäkt att jag sa figurer, men jag kommer inte ihåg alla vad de vilka
gestalter. Har du läst Mumin?
Ja, det har jag gjort faktiskt. Men jag har svårt att hålla reda på alla gestalter.
Du är ingen sån där Mumin-fanatiker?
Nej. Det är jag inte. Men jag tycker om det jag har läst. Men jag kommer ihåg när jag var ung så tyckte jag att fick jag någon Muminbok som jag inte var så förtjust i faktiskt.
Men just jag har läst vilken om, det var?
Ja, det var någonting med vinter. Ja.
Ja, ja, ja. Nej, det är ju Tove Janssons som sagt som skapat den här världen. Och hon hade väl kanske drömt om att bli konstnär. Hon var ju konstnär och hon var ju också, skrev ju också romaner. Och hon hade och dramer och allt möjligt. Dotter till en konstnär och skulptör. Och hon ville kanske lite mer, men det var ju Mumin som slog igenom för henne. Hon blev ju Mumintrollens mamma. Och det är ju så vi minns Tove Jansson.
Ja.
Det hjälps inte vad man säger, så är det så.
Ja, nej, men så är det. Och hon har ju skrivit också en bok som heter Bildhuggarens dotter. Det är en självbiografisk bok. Där hon berättar just om julen i ett avsnitt som jag tyckte var lite fint. Där hon berättar om just det här med granen har tydligen betydelse då i hennes uppväxt. Och hon och hennes pappa gick ut och skulle köpa gran och de valde väldigt noga. De kunde gå i flera timmar och välja ut en fin gran. Och så skriver hon, får jag läsa det?
Ja.
Med granar är helt annorlunda, i synnerhet när glasbollarna har hängts upp. De samlar nämligen kärlek och därför är det så fruktansvärt farligt att tappa dem. Genast när granen kom in i ateljén fick allting en ny betydelse. Det blev laddat av en helighet som inte ens hade att göra med konst. Julen började på allvar. Så skriver hon. Det förstår man att det var en stor sak.
Men det, jag tror att det var en stor sak för många. Alltså, för att, vilket år kan det vara hon skrev det om? Alltså,
ja.
Hon är ju...
Hon föddes ju 1914, så här var väl då någon gång på, ja, vad kan det bli, 20-talet då?
Ja. Kanske. Ja, någonting sånt. 20-30-talet, och då var det, ja. Då var det ju de här, det är, man kan ju se på loppisar och så, gamla julgransprydnader. De är ju, det är ju väldigt välvårdat. Och de är så här. Men då, så här står det i den här novellen som vi har läst då, eller berättelsen. Där är det lilla... Snorkfröken frågar Knyttet, vet du hur man ska klä en gran? För då har de fått reda på att man måste klä granen. Mm. Och då så rådnar Knyttet väldigt och så viskar det, med vackra saker, så vackert man kan. Det har jag hört, säger den. Och sen blir Knyttet så väldigt blyg och slår tassarna för ansiktet och så försvinner ut. Och då så säger pappan så här, nu ska ni vara tysta ett slag, för nu tänker jag som Mumintrollens pappa. Om granen ska göras så vacker som möjligt så kan det inte vara meningen att gömma sig i den för det farliga. Utan att beveka det farliga. Nu börjar jag förstå vad det handlar om. Och det är så typiskt, nu tar pappan kommandot. Han är ju alltid den som tar kommandot i Mumifamiljen. Mm. Och nu förstår han att det, nu gäller det att beveka den här farliga julen. Och så ska de klä den med så fina saker som möjligt. Mm. Så det är ju en väldig skillnad. Vi måste ju ta in den här H.C. Andersens gran också, eller hur?
Ja. Och det är ju en väldigt sorglig historia.
Ja.
Som man ju kan läsa som en metafor för livet, en människas liv egentligen. Granen står där i skogen och vill bara växa, vill bli större och större och vill inte höra att man är liten, utan nej, man vill höra att man har blivit stor och fin. Och vad händer med granarna? Han ser ju att andra granar huggs ner och man bär iväg med dem och han undrar var de tar vägen och sådär. Och han tycker inte alls att, han bryr sig inte om omvärlden överhuvudtaget, om fåglarna som kvittrar runt. Och, nej, han vill inte, han vill bara växa, det är det enda som är viktigt.
Han hör att de där granarna som är nerhuggna, de blir master på skepp som seglar i havet. Och det vore någonting att komma iväg någon annanstans, liksom så tänker han då.
Ja, just det.
Och sen så blir han ju då, eller han...
Jag säger han.
Jag säger också han. Men i alla fall, sen blir han ju nedhuggen och blir en julgran.
Mm.
Och så blir han ju inburen då, så som man gör med julgranar, i ett väldigt fint överklasshem, förstår man. Mm. Med tavlor med guldram och speglar och mattor och stoppade stolar. Och så blir han ställd i en hink då med sand. Och så börjar de klä den.
Ja.
Det är ju samma där.
Ja. Och nu börjar livet.
Nu börjar livet.
Ja.
Nu ska han bli vacker och fin och stå där och vara så fint klädd och allting.
Ja. Och det blir han ju. Och står och strålar verkligen. Han får ljus i också. Mm. Och, men så börjar ju något ljus. Det börjar ta eld i granen. Det gjorde lite ont. Men det var ju någon moster där som snabbt fick stopp på det och sådär.
Mm.
Men han förstår, han står där och han mår verkligen jättebra. Han förstår, nu är han, det här är livet. Nu är han stor och ståtlig och han är medelpunkten för allt. Och barnen plockar upp julklappar och han dansar runt kranen. Och han står och är liksom medelpunkt, verkligen.
Mm.
Han är jättestolt och glad.
Mm.
Men sen är julen över.
Sen är julen över,
ja,
för honom.
Och då blir han undanställd och förstår inte riktigt det. Men han tror att han ska väl komma tillbaka.
Ja.
Ja.
Och då tänker jag så här, H.C. Andersen, han var ju en sagoberättare. Han är ju dansk, vi ska inte, behöver ju inte gå in på honom. Men nästan alla känner ju till Dummerjöns eller Kejsarens nya kläder. Den fula ankungen, prinsessan på ärten. Alla dessa sagor som... Även om man, jag vet inte, om man inte har läst dem så har man ju nästan hört dem. De har ju blivit en liksom bild för någonting.
Ja.
Kejsarens nya kläder, det är alltid någon som säger sanningen. Och så det är ju en moralisk saga på ett helt annat sätt. Den har ett budskap till oss, på ett väldigt tydligt budskap. Det kan man väl få ut av Mumintrollens jul också, att, om man vill det. Men det är mer en kreativ, livlig berättelse. Och jag tänker så här, om man, i granen, i H.C. Andersens gran, där kommer det in någon och sitter och läser saga för barnen. På julaftonskvällen, och då får han vara med hos granen och de sitter in till honom. Men jag vet inte om jag skulle vilja läsa just den här H.C. Andersens berättelse för barn inför julen. Nej, då läser jag hellre Mumintrollet.
Absolut.
Den är, för granen är ju liksom, den slutar ju så sorgligt. Alltså de klär den ju så vackert och så vidare. Men sen blir han ju ställd på vinden. Och konstigt nog så barrar han. Det står inte om att han barrar, men det står ju att han blir lite naken. Och sen... När han står där på vinden, då kommer det en massa möss. Och det är ju för, då, och frågar honom vad han har gjort och vem han är. Och vi kan inte berätta för oss om var det kom ifrån. Och då berättar han om hur fint det var i skogen. Då plötsligt kommer han ihåg det. När han står där, då kommer han ihåg det han har förlorat. Ja, men medan han var där tog han inte vara på det. Och det är ju lite det här budskapet. Alltså.
Ja.
Var nöjd med det du har och liv i nuet, ja. Carpe diem, alltså det är det här som ständiga går omkring oss just nu. Så den är ju modern sagan på det viset.
Ja, det är väldigt lätt att översätta, tycker jag, en livslängd. Alltså just när man blir gammal så kommer de och då berättar man om sitt liv. Och då har han bara en saga att berätta.
Ja.
Men den har han i alla fall hört och den berättar de. Till slut så ledsnar de ju att höra den. Och så blir han stående där i hörnan och till slut så börjar de ut honom. Och när han kommer ut så är det sommar ute. Och han hamnar i en trädgård och han tänker, ja, nu börjar livet, tror han. Men han förstår att så kommer det väl inte att bli. Och då de trampar på honom och trampar sönder grenarna och sådär. För nu ska han ju slänga. Så den där guldstjärnan i toppen tar de bort. Och barnen springer och leker med det där. Och då börjar han väl fundera. Och då skriver hon så här. Och granen såg på all den friska blomsterprakten i trädgården. Den såg på sig själv och den önskade att den fått stå kvar i den mörka vrån på vinden. Den tänkte på sin friska ungdomstid i skogen, på den glada julaftonen och på de små mössen som så glatt hade lyssnat till historien om Klumpedumpe. Förbi, sa den stackars granen. Om jag bara hade glatt mig då, jag kunde. Förbi.
Ja. Och sen eldas han upp.
Det är väl så det kommer att...
Ja.
Det sker med människor också.
Så det är ju en moralisk saga. Som visar... Alltså, som, han har ju tydligt... För mig är det så otroligt tydligt budskap i den. Och det har väl H.C. Andersen. Vi får fördjupa oss i H.C. Andersen någon gång. Och läsa lite fler sagor. Jag menar, Fula ankungen är ju också... ett budskap i, och för att inte tala om den här kejsarens nya kläder. Medan däremot jag kan få utav Tove Jansson, då får jag mig mer en tankeställare att hela friden ska hålla på, alltså julen. Nu kommer julen och de åker förbi. Och jag trodde faktiskt att det var Filifjonkan som for förbi. För hon brukar vara den som städar och stressar. Men hon är inte med här. Utan det är ju Gafsan istället som säger. Och sen, och julen, och jo, maten. Och maten, är det någon som stressar förbi. Maten, säger min mamma. Ska julen ha mat? Det är klart att man måste ha julmat, säger hon då. Ja. Men det är ju inte, hon säger, det är ju ingen som säger att julen ska äta mat. Men julmat. Så där går hon in då med min mamma. Man och laga små pytsar med allt som de tycker är jättegott. Och sen ställer de ut det runt granen som står ute i snön. Och är så fint klädd. Och sen på kvällen när de tittar ut där, då ser de ju hur det lyser överallt. Och då ställer de ut en massa ljus också. Det blir ju så vackert alltihop.
Ja, och sen är det någon som rusar förbi och säger att, och så presenterna. Ja. Man måste, tänker om.
Ja.
Då blir de lite förskräckta igen.
Ja.
Nu ska man beveka julen med presenter också.
Ja.
Och då får de bekymmer med det.
Ja.
Och julen ska ha presenter, och hur ska man göra då? Och så, ja. Ordnar de ju det då.
Ja.
Och sen slutar det med att de här små knytten sitter runt den här granen medan och tittar på den och har jättefint.
Ja.
Och tycker det är så ljuvligt med ljusen och presenterna och paketen och maten och allt. Och så ligger Muminfamiljen under bordet på verandan och undrar vad som, när det hemska ska komma.
Mm.
När den hemska julen kommer.
Mm.
Och hur är det? Kan de ha, har de bevekat julen nu verkligen? Eller hur?
Och då säger knyttet glad jul, och då blir de helt paffade. Va? Glad? Du är den första som har sagt glad jul. Och då har de ju frågat, det tycker jag också är så bra, de frågar Gafsan som kommer farande. Och pappan är lite orolig, för han har ju huggt granen på Gafsans tomt då, eller mark eller hon. Och då så, men hon känner inte igen granen, hon är ju så stressad. Och då frågar de, ja, vad tycker du om granen nu? Och så tittar hon som hastigt och säger, ja, ni har ju alltid varit lite underliga, säger hon.
Mm.
Och det är också så, alltså, vem är det som är underlig egentligen? Alltså hon får ju in det här, Tove Jansson, hon får ju in någonting. Om man säger att hos Andersen har en moralisk berättelse, så får ju Tove Jansson in en väldigt viktig aspekt. Alltså vem är det egentligen som är underlig? De är ju underliga allihop.
Ja.
Muminfamiljen är väl inte underligare än någon annan, men ja, ni har ju alltid varit lite underliga, så här. Och sen, ja, så är det bra med det. Och de vill ju bara gå och lägga sig och sova igen. Ja. Och sova i det. Men
hon pratar ju också just om det här att hur mycket stress det är. Och det blir ju liksom en rolig bild då när man får det från andra sidan, från nu min familjens sida, när de inte förstår det här. Och då kan man liksom tänka, ja, hur beter vi oss vid jul? Ja, vi stressar normalt. Ja. Så, och det ska vara som sagt både presenter och julgran och mat, och hur ska man hinna och bråttom är det och sådär. Och, ja. Och det kan ju låta då som att, oj, nu kommer julen. Och hjälp, nu kommer julen.
Ja.
Oj, den farliga julen, tror ju de då. Ja, den är...
Och det kan man ju säga nu, jag sa ju det, nu är det snart första advent här. Ja, då har man ju börjat, jag har ju gjort lussekatter, men när jag tog fram receptet på dem så tänkte jag, men jag brukar ju göra fruktkaka varje år, jag måste göra fruktkaka, tänkte jag.
Mm.
Och så tänkte jag, har jag frukt, måste jag gå och köpa konjak så jag kan dränka fikonen och russinen i konjak.
Mm.
Alltså det är ju mycket måsten kring jul. Så om Mumintrollet vaknade i min trädgård så skulle jag tala om för dem det, att nu får de faktiskt se till att göra fruktkakan så den hinner och bli gammal.
Just det.
För den ska bakas i god tid. Det går inte veckan före jul och fara iväg och göra det. Och presenter, göra lista. Och ska man skicka presenter till folk, ja, det
då får man
ligga i.
Då får man ligga i. Och det är ju just som du säger, väldigt mycket måsten. Och även om man försöker dra ner på de här måsten, alltså allt som man tycker man borde göra, så... Ja, ändå så ligger det där. Men man måste nog... Ja, fruktkakan ska man kanske ändå ha. Och, ja, vilka är det som äter den? Jo, men de tycker ju om den. Och då får man ju göra den och så. Alltså det är ju... Det är svårt, tror jag.
Och ska vi hinna sticka tröjor nu också, vet du? Det är årets julklapp som vi sätter igång i full fart. Ja, vi ska hinna sticka tröjor fram till jul. Nej, men det är ju det där med hemsticka. Vi hade i vår familj faktiskt förra året att man skulle... Allt som... Man skulle ge bara begagnade saker.
Mm.
Det var ju, ja, det är ju en bra idé. Men då får man fara runt på loppisar. Så att, ja, det gäller ju att ta julen. Och ingen av de här berättelserna andas ju om att julen ursprungligen var en religiös högtid som firade till åminnelse av Jesu födelse. Det finns ju inte med i någon av de här berättelserna. Men jag tycker nu, alltså nu när vi pratar om det så tycker jag ändå, då kan jag få den här granen. För det gäller ju, alltså det är så, du sa så klokt att det är som en livscykel.
Mm.
Men det är ju också så här att man kan ju ta vara på, man kan ju ta vara på lussekaksbaket, så kan man ta vara på, vad sa jag, och sen kan man ju ta vara på den där stå och göra fruktkaka och det luktar gott. Och sen, vi gav faktiskt i julklapp ett år, om man ska ta, så gav vi, alla i familjen fick varsin Muminmugg. Mm-hmm. Det passar ju bra nu när man läser det här. Ja. Och då hade vi väldigt roligt när vi satt hemma och räknade ut vem som skulle få vilken mugg. För vi tyckte liksom att det skulle spegla personligheten.
Ja. Och kul.
Och så det blev väldigt roligt för oss som gav och väldigt roligt för dem som fick. Och det är väl lite så det är tänkt att det ska vara. Men ofta blir det ju, oj vad ska vi ge till dem? De har allt de behöver.
Det var ju en kul idé tycker jag. Men det var ingen som tog illa upp då?
Nej, det var det inte. Men vi hade tre reserv ifall någon skulle ta illa upp. Så skulle de kunna byta. För det var några som var lite sådär. Jag menar, vem ska ha stink? Det är ju inte helt lätt, va? Eller vem ska ha morran?
Morran, ja just det.
Ni har ju alltid varit lite underliga. I Muminvärlden finns ju alla de här karaktärerna. Det är ju det som är Muminvärlden. Ja. Och det är därför jag säger att det är så konstigt. Jag undrar vad Filifjonkan gör. För att hon är väl hemma och tvättar fönster antagligen. Så hon hinner inte ut i snön.
Nej, så kanske det.
Så är det nog, tror jag. Hon har en väldigt så. Men det, och det som är roligt är ju också alla de här småknytten då. Som till slut blir så glada. De får jul och de äter upp det och de är så lyckliga för det. Det är härligt.
Ja.
Jag tycker Tove Janssons, om man ska säga något, så min älsklingsbok av henne, det är ju Trösta knytet.
Ja, den har jag läst och den gillar jag jättemycket. Ja. Jag trodde jag hade den. Jag letade nu i bokhyllan. För jag är säker på att jag har haft den. I någon sån här lite större bildboksformat. Mm. Men nu hittar jag den inte. Men den är ju jättefin.
Och vem ska trösta knyttet med att säga som det är? Stig fram och säg god afton så de ser att du är här. Nej, det rimmar inte. Säger Ja, i alla fall det är sådär. Eller nu är jag mer arg än rädd och det är ganska bra. Mm. Sen högg han sina tänder djupt in i morgons kalla svans. Nej, men den har jag läst så många gånger och hört.
Ja, jag hör det. Ja.
Så jag kan långa om jag började tänka efter. Jag tycker Tove Jansson är ju hon har en sån fantasi, en sån kreativitet. Ja. Men jag tog fram, du har ju den där hennes memoarer då, men jag tog fram och läste den där som heter Sommarboken, som handlar om Sofia och hennes farmor.
Ja.
Och det, en sommar på ön, och det är ju också med sån här drag liksom. Man kan romantisera kring Tove Jansson mycket av hennes liv.
Men hon har ju väldigt det är väldigt finstämt. Alltså jag har läst den här granen historien i en bok som heter Det osynliga barnet. Mm. Där det är flera berättelser och det är många fina berättelser i den. Ja. Så att där har man ju fått bekanta sig med de här olika gestalterna. Mm. Och den var verkligen ett nöje att läsa den. Så att jag får nog läsa lite mer Tove Jansson faktiskt. Jag ska se varför jag inte... Jag har börjat läsa... För att jag skulle bekanta mig med de här figurerna igen. Eller jag får inte säga figurer, men gestalterna. Och då tycker jag nog att den här, Det osynliga barnet, den samlingen har varit den finaste att läsa.
Mm. Den är ju fantastisk när hon kommer gående ner för trappan. Och men när man är snälla mot henne så småningom så ser man fötterna som kommer ner. Det är väl så hon börjar framträda nerifrån och upp, tror jag. Ja. Vänlighet.
Den får vi ta i ett annat sammanhang, tror jag, för den är så fin.
Jag har alla Muminböckerna hemma, så jag kan bli lite... Dessutom har jag serierna, de är ganska sönderlästa, men de läste vi en period, Mumin på Rivieran och Mumin och så här, och de gick som följetong i Göteborgs Handelstidning när jag var liten.
Jaha.
Ja, det gick en strippa idag, jag tror... att den tecknades utav hennes bror Lars Jansson. Jag är ganska säker på det.
H.C. Andersens saga då, om granen, den har jag läst i en, också en samling som heter Sagor och historier i urval och översättning av Åke Holmberg, och den är ju då från 1955, och den har, det här, de här sagorna har ju getts ut i många upplagor som helst antar jag, och olika versioner, för han skrev ju 200 sagor, H.C. Andersen, och han skrev också 6 romaner och 1000 dikter. Han låg inte på latsidan precis.
Nej.
Och sen skrev han 50 skådespel. Och sen översatt till 150 språk.
Mm. Det och lät är... alltid fotografera sig i profil.
Just det.
En sån här idiotisk detalj som fastnar. Någon har sagt någon gång eller skrivit något. Men jag minns när jag var i Kina också. Där på barnboksavdelningen. Där har de väldigt stora... bokhandlare i flera våningar, och på barnboksavdelningen där var alla hans sagor liksom uppställda så där jättefint.
Det var de.
Ja. Kineserna kan sin H.C. Andersen. Ja. De tycker mycket om de sagorna.
Ja.
Och de kan.
Ja. Ja, och till
och jag kan man väl säga de kan, om de kan Mumintrollen. Alltså det är ju japanerna som har gjort de senaste Muminfilmerna.
Jaha.
De tecknade och de fick. De är inte så där. Om man är riktig Muminfantast så är man lite skeptisk till dem.
Men om man nu skulle vilja fira en sån där riktigt gammalvärldens jul, då skulle man ju också kunna ha en liten stund för högläsning.
Ja.
Och då passar ju de här sagorna jättebra.
Ja.
En stilla julaftonskväll, hur stilla nu julaftonskvällarna är, men man har ju juldagen också på sig att läsa lite julsager. Så det kan vi rekommendera. Eller hur?
Ja, hemma hos oss läser vi faktiskt julevangeliet.
Jaha.
Det är riktigt gammalmodigt.
Ja.
Nej, men man kan läsa, man skulle kunna läsa, men jag vet inte om jag vill läsa granen. Jag tycker det blir så sorgligt. Den tar jag inte på julafton. Den kan jag ta efteråt, tror jag, eller innan. Just det där att de eldar upp den i slutet, jag tycker det är lite vemodigt.
Mm. Den kan man väl hoppa över då, kanske, just då. Men den är ju väldigt bra, så den kan man läsa vid ett annat tillfälle.
Ja,
men,
den manar till eftertanke.
Absolut, det gör den ju.
Mm.
Jaha, ska vi vara nöjda så här den här gången? Och så rundar vi av här. Och
gör vi, och så tar vi, jag tycker vi ska ta, det var roligt med julen. Vi tar fler julberättelser och julromaner och julmotiv.
Ja, när man börjar liksom titta på det här så finns det mycket som helst. Så att, vi fortsätter.
Vi återkommer med fler julmotiv.
Det gör vi. Tack och hej.